Vi ber tillsammans. Gud, tack för att du är barmhärtighet. Tack för att du är helighet. Tack för att du är här. Öppna våra ögon så vi ser undren i din undervisning. Öppna våra ögon så vi ser dig. Amen. Det är gott att få fira gudstjänst tillsammans den här söndagen. Igår så efter en trevlig lite extra bröllopsfest som vi hade i kyrkan som en del var med på, så åkte jag och familjen upp till Skvatthammaren, en av de små sjöarna som finns här i krokarna. Och så var vi där på stranden, det var varmt och härligt. Och när man börjar gå, när den här säsongen börjar, där man går barfota på en sandstrand, så börjar man ju se massa fotspår, och det blir tydligt liksom så här. Det är ju samma sak på snön egentligen, att fotspåren syns mycket. Och de här fotspåren när man går kan ju se egentligen väldigt olika ut. Det finns ju lite olika. Om man ser ett väldigt tydligt fotspår som man ser hela, antingen i snön eller sanden eller så, då är det någon som går med ganska bestämda steg så här. Liksom tydliga steg, och då blir det tydliga fotspår också. Och om man ser spår i sanden eller så som är väldigt suddiga, lite snea längst fram, och man inte ser hela foten, då är det någon som springer, då är det liksom fart. Så barns fotspår är ju alltid så, de är ju aldrig tydliga så där, utan de är ju åt alla möjliga håll och gärna lite suddiga, för det är alltid fart på dem. Ibland ser man ju lite mer, kanske lite mer häl än en tå, så lite, du vet, att man ser flera spår bredvid varann. Då tänker jag, då är det ju någon så här som trevar, som är lite osäker, som går. Ja, de här fotspåren kan se ut på olika sätt, men jag tänker att fotspåren som de här två lärjungarna hade, som var efter dem då, som man kunde följa på vägen från Jerusalem till Emmaus, det var såna här fotspår som ser mer ut som att någon åkt längdskidor, liksom släpigt ett stort spår innan själva foten och sen efter också, alltså när man går så här, ni vet, när man inte har någon fart eller ork, de här trötta stegen. Ni kanske har någon i er omgivning som går så där, och så slits skorna på ett visst sätt liksom, och man släpar sig fram. Så tänker jag att de här två gick, de som hade varit mitt i händelsernas centrum, mitt i Jerusalem, mitt i allt som hände, hade varit nära Jesus och hoppats på att han skulle vara den som skulle rädda hela världen och folket och alltihopa. Och så dör Jesus och så går de hem. Då tänker jag såna här släpiga, trötta steg. De var på väg hem till Emmaus. Och det var inte en positiv syn egentligen, med positiva ord, utan de hade hoppats på något och då blev inte det. Och så fick de, vad gör vi nu då? Och så kom de inte på något annat, tänker jag mig, än att ja, vi går väl hem igen. Vi tar upp våra gamla liv igen. Kanske tänkte de så. Men de var på väg hem. Och då kommer den uppståndne Jesus och slår följe. Då är de inte bara längre två som är där och går, utan de är tre. Och det är Jesus som tar kontakt. Han undrar vad de pratar om. Som så många gånger annars är det Jesus som ställer en fråga. Och det står så här, att deras ögon var förblindade. De kunde inte känna igen Jesus. De som hade hängt med Jesus och varit nära Jesus massor, de kunde inte känna igen honom. Antingen kan man tänka att det var för att Jesus hade förändrats. Han hade en uppståndelsekropp. Han var inte riktigt samma som innan. Men de andra känner igen honom sen. Jag tror det är framförallt lärjungarna som har förändrats. De här två, Kleopas och den andra, det är de som har förändrats. Något har hänt hos dem som gör att de inte längre kan se. De känner inte igen Jesus. Så vad det är som förblindar dem, det får vi inte reda på helt enkelt. Det kanske är besvikelsen, uppgivenheten eller sorgen över att Jesus har dött. Eller så var det bara logiskt omöjligt för dem att tänka sig att Jesus skulle ha uppstått. Kvinnorna i gruppen hade redan sagt att det var på gång och att de hade mött änglar, men det viftade de liksom nästan bort, verkar som, och de hade svårt att tro. Ja, vi vet inte vad det var som gjorde att de inte såg, att deras ögon var förblindade. Men det var helt enkelt så det var. Och jag tänker att det där stämmer överens med någonting som vi människor kan uppleva. Antingen hos oss själva eller hos någon runt omkring oss. Att vi helt enkelt inte ser vad Gud gör. Vi är blinda för den delen av livet. Vi kanske har full koll och ser det andra. Men Guds ingripande, vad han gör, så ser vi och anar ingenting. Och då kan man ibland tänka, men skärp dig. Titta noggrannare. Ansträng dig lite hårdare. Du måste våga tro. Kom igen. Men jag tänker att det hade inte hjälpt för de här två lärjungarna som var besvikna. De var förblindade. Det var något som gjorde. De kunde inte se. Det var något i vägen. Kanske man ska kalla det ett andligt problem. Som inte bara kan lösa sig av lite liksom pep-talk och positivt tänkande. Det kan ju lösa andra saker. Jag tänker att det var något sånt på gång. Vi kan komma i ett läge då vi inte kan se. Som vi vet ju vad som händer i fortsättningen av berättelsen. Så det finns en lösning. Men den lösningen har inte vi själva, tänker jag. Vi kan komma i ett läge då vi inte kan se. Och jag har mött flera människor där jag tänker, men varför fattar du inte vad Gud har gjort i ditt liv? Varför ser du inte för? Och ibland så får man ställa det till sig själv. Och den här besvikelsen och den här sorgen som de två lärjungarna känner uttrycker de så tydligt. Vi som hoppades. Vi hoppades att han skulle vara. Vi hoppades att Jesus, och så vart det inte. Vi hoppades. Alltså de hoppas inte längre. Hoppet är slut, det är dött. De har inget hopp. Det var något de gjorde innan. Och då kanske det här hoppet var jättestarkt. Och nu är hoppet borta. Och det här får de, utan att veta om det, ge ett uttryck till Jesus. Vi hoppades på dig. Och att de gjorde det, att de uttryckte den här besvikelsen, uttryckte tvivlet eller uppgivenheten, det gjorde ju att Jesus kunde svara, att det var en dialog om vad som faktiskt stod i Bibeln om Messias. Det var liksom vägen in för att förstå att Jesus lever. Så jag tänker att för oss idag, så om vi bara håller besvikelsen, om vi har besvikelse inom oss, då får Gud svårare att hitta en väg in för att liksom ta bort den. Så det bästa vi kan göra när vi upplever sådana tider av besvikelse som Emmausvandrarna upplevde, det är helt enkelt att ge uttryck för den. Säga den till Jesus. Precis som Emmausvandrarna gjorde. Även om de inte visste om vem de pratade med. Om vi ger uttryck för det, då kan det börja hända någonting. Det var ett samtal som jag hade med en kompis för många år sedan. 10-15 år sedan. Som jag har kommit ihåg sedan dess. Och den här kompisen, han var med jättemycket i kyrkan och vi var ett stort gäng. Sen så försvann liksom han och han sa att han inte längre var kristen. Han lämnade det och sen liksom kom han till, var han med igen och började uttrycka en tro igen. Hans liksom vandring gick lite åt olika håll helt enkelt. Och då sa, när han tittade tillbaks på det där, och då sa han så här. Det var tvivlet som fick mig att sluta tro. Och det var det ännu djupare tvivlet som fick mig att börja tro igen. Alltså först började han tro på den Jesus han hade växt upp med. Och han tyckte att det hände ju ingenting. Det här funkar inte, det här håller inte, det räcker inte. Och så lämnade han den kristna tron. Men sen så började han tvivla på det där tvivlet så att säga. Han började tänka ännu mer, söka ännu djupare. Och då väcktes tron igen. Så för han var lösningen att, så att säga, inte sluta tvivla utan att tvivla klart. Tvivla igenom det där som han behövde kämpa med. Och så tror jag det verkligen kan vara. Man kan säga så här, att tvivla på sitt tvivel är ett första steg till tro. Om man har tvivel. Och det verkar de här två vandrarna på vägen ha. De här två före detta lärjungarna, eller vad vi så kallar dem. Vi hoppades. Och då går Jesus in och så har han ett bibelstudie med dem. Och han visar att överallt i skrifterna står det om det här. Och han har ett bibelstudium som han gärna skulle vilja varit med på, där han går igenom hur allting hänger ihop. Och Jesus, när han ska liksom hjälpa de här två lärjungarna att förstå att han lever, så börjar han inte med att säga tada, här är jag. Utan han börjar med att läsa Bibeln med dem. Han börjar med skrifterna. Och det där har jag funderat på. Varför då? Det borde egentligen ha räckt med att säga, här är jag. För det var ju det som var frågan, om Jesus levde eller inte. Och han gjorde ju uppenbarligen det. Men Jesus börjar ändå i Bibeln. Det kanske är så att Jesus förstod att för de här lärjungarna så räckte det inte bara med att få syn på Jesus igen. Utan de behövde förstå varför. Behövde förstå hur det hängde ihop. Behövde förstå varför Jesus behövde dö. Inte bara att han levde. Och då har de det här bibelstudiet. Kanske läste de i Jesaja 53 eller Saltaren 22. Eller olika texter som på något sätt beskriver att Messias, Guds tjänare, är någon som också lider. Och inte bara segrar, utan segrar genom ett lidande. Jag tänker att det är viktigt för oss att förstå hur saker hänger ihop. För oss idag, här och nu. Det verkar det vara för Emmausvandrarna. De fick en lektion, de fick gå igenom tillsammans med Jesus hur allting hängde ihop. Och om du är en sån som jag som har varit mycket i kyrkan, så kan det vara så ibland att man har läst massa grejer och hört massa grejer och fått massa olika liksom delar av vad tron handlar om och Bibeln. Och ibland kan man ha svårt att, men hur hängde det här ihop egentligen? Vad börjar och slutar? Och varför? Alla de där frågorna. Och de tror jag är viktiga. De frågorna tog åtminstone Jesus på allvar för Emmausvandrarna. Och gav dem ett rejält bibelstudie. Som sagt, jag önskar fanns kvar. Att vi visste vad som hände. Så de fortsätter vandringen och de kommer ända hem till sitt hus där de bor i Emmaus. Jesus bjuds in och han är med. Och då händer undret. Då öppnades deras ögon. Och det sker när Jesus bryter brödet. Och man kan tänka på två sätt här. Man kan tänka så här, att mitt i den här stunden som påminner om den heliga nattvarden, så förstod de, det är Jesus. Eller så kan man tänka så här, mitt i den här stunden som påminner om vardagen med Jesus, där de käkade mat tillsammans, umgicks, då förstod de vem Jesus var. Att bryta brödet var ju något de gjorde varje dag, och så var det någonting som de gjorde speciellt den där första nattvarden. Och jag tänker att det är bra att ha de två orden med sig. Alltså, det här är en helig handling på ett sätt. Vi tänker på nattvarden, men det är också vardag. De sätter sig ner för att käka tillsammans, göra det man alltid gör. Och där möter de Jesus. I det heliga och speciella och högtidliga, och i det vardagliga och vanliga normala, mitt i det så öppnas deras ögon. Nu förstår de, nu ser de, nu liksom sjunker det in. Det är du, Jesus. Och som jag sa, så tänker jag att deras ögon var stängda var inte ett problem de kunde bara lösa på egen hand. Utan Jesus behövde göra någonting i deras liv. Och plötsligt vid det här tillfället så händer det undret. Det heliga och det vardagliga möts och ser dem. Och det vill Gud göra i våra liv idag. Det var en process inkopplad till det här, så det var inte bara en specifik kort händelse, men det hände liksom över tid, och där och då öppnades deras ögon. Det är det Jesus vill göra i våra liv och i andra människors liv idag. Och sen står det att Jesus försvinner därifrån. Han är inte längre kvar. Och då börjar de här två lärjungarna prata med varandra. Och så säger de så här: brann inte våra hjärtan. De kommer på, men vänta nu, det här samtalet, det var ju speciellt hela tiden. Det var inte bara att vi inte fattade innan. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Det där tror jag är jättevanligt. Alltså att man i efterhand tittar och så, nej men då var Gud med. Då brann våra hjärtan, då hände det. Och när man är mitt uppe i det, då har man svårt att se det. Då märker man det inte, då är man inte medveten om det. Men när man tittar bakåt, då ser man, vänta nu, Gud var ju mycket närmare än vad jag trodde. Jag tror inte det finns någon lösning för det här för oss, så att vi blir bättre på att alltid identifiera liksom vad Jesus gör här och nu. För jag tror det är lite så här det fungerar. Men vi ska komma ihåg det mitt i de här perioderna i livet då vi går släpande fram med trötta steg. Kanske och förhoppningsvis så kan vi se tillbaks och så ser vi, aha, han gick ju där, han var ju där hela tiden. Här slutar ju inte den här berättelsen. Alltså med att Jesus kommer till de här två lärjungarna som är på väg till Emmaus, visar sig för dem så att de förstår vem han är. Utan det här mötet får konsekvenser för dem. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem. Nu vänder de hem på riktigt. Hem till den plats där Jesus sa att de skulle vara. Hem till gemenskapen, hem till de andra lärjungarna. Tillbaka till det här äventyret, den här drömmen, det här hoppet de faktiskt hade. Så jag tänker att avtrycket nu på vägen tillbaka till Jerusalem var inte de här släpiga stegen, utan nu var det suddigt fram vid tårna. Nu sprang de, nu var det fart. Nu fick de en riktning, nu visste de vad de ville och varför. Nu hade de mött Jesus. Jag vet inte om du identifierar vissa perioder i ditt liv eller händelser som en erfarenhet av Jesus i ditt liv. Jag hoppas att du har sådana tillfällen. Har du inte det, så får vi fortsätta be om det och kanske så identifiera de som redan har varit. Men frågan är, om man har en sån erfarenhet, ett möte med Jesus på ett eller annat sätt. Begreppet är brett och innehållsrikt, kan innehålla mycket. Men frågan är, vad händer då? Vad gör vi av det? Emmausvandrarna, de bytte riktning från att ha varit på väg bort från de andra lärjungarna, så vänder de tillbaka. Och frågan är, händer någon inriktningsskillnad, någon riktningsskillnad i våra liv när vi vänder, om vi möter Jesus? Vad händer i ditt möte med honom? Så mitt i besvikelsen och de släpiga stegen så tänker jag att Jesus går där. Precis som han gjorde med dem, så gör han det i våra liv. Och han vill inte bara liksom visa sig för oss, utan även hjälpa oss att förstå hur allting hänger ihop. Vad hans del i allting är och vad vår del är. Och när det vardagliga och heliga möts, då får våra ögon öppnas. Och det här är min stora bön för oss alla, att vi ska fortsätta få leva med öppna ögon, eller att våra ögon får öppnas mer, så vi ser vem Jesus är, och det får konsekvenser i våra liv, och att det får hända massa människor runt omkring oss. Vad hoppas jag för Lindesberg? Men det är öppnade ögon. Öppnade ögon för vem Jesus är, öppnade ögon för varandra. Det är, tänker jag, vad Gud vill göra. Vi ska nu ha en stund av tid att sjunga tillsammans, tid att söka förbön, att be, att vara med Gud på olika sätt. Och om du vill tända ljus eller lägga sten vid korset eller söka förbön så gör du det på det sätt som du känner dig bekväm med. Och det, idag är det jag och Ingela som är förebedjare. Och vi har tid för att be tillsammans med dig om du vill. Och Talasi, flera leder oss i några gemensamma sånger. Men innan vi börjar det så ber vi. Gud, tack att du vill öppna våra ögon. Så vi ser vem du är. Så att våra steg får byta riktning. Så att vi lever närmare dig. Tack att du tar varje kristens och varje människas tvivel, oro och besvikelse på allvar. Du kommer dit, du ställer frågorna, du är med hela vandringen. Gud, vi ber om att många sådana här under ska ske mitt i vår gemenskap. Mitt i vår stad, mitt i vårt land och vår värld, att ögon ska öppnas. Våra ögon och andras. Att liv ska byta riktning. Tack för att du är här. Hjälp oss att se det. Amen.